Jag blev ombedd att säga till att nu får barnen gå till sitt program med barnledarna. Vi andra ska bli stilla ett ögonblick och be. Kära himmelske far, vi ber att du genom din ande ska förklara den text som vi nu tillsammans ska se på. Amen. Jag har en bibel som jag brukar läsa där alla Jesus ord är tryckta med rött. Och den här texten som vi nu har som predikotext, den är helt röd. Det finns inte ett enda ord som inte Jesus skulle ha uttalat. Så det är hett stoff, det är glödgande röd text det här. Och det där, eftersom det är Jesu ord, så fungerar det så som Jesu ord nästan alltid fungerar. Att de som hörde det då var väldigt förvånade. Detta är ett hårt tal, vem kan stå ut att lyssna på honom, sa man. Eller så sa man tvärtom, aldrig har någon talat så som den mannen talar. Sen kommer det troligen att sätta myror i huvudet på oss också. Det finns ingen orsak att tro att om de som lyssnade då tyckte att det var Jesu ord var märkliga och de fick inte riktigt grepp om dem, att vi skulle vara så förskräckligt mycket mera kunniga. Utan vi kommer också att tycka att hans ord är märkliga. Hur kan han säga så där? Det passar inte in i våra system. Försöker vi ta vända, vrida och liksom klämma in den, måste vi få det att passa nu här i våra teologiska system. Kära vänner, det är precis tvärtom. Det är våra system som ska ändra sig lite så att de passar efter Jesu ord och inte hans ord som ska klämmas in i våra system. Och sen ser vi också att det på den yttersta dagen kommer att väcka förundran. Hans ord kommer att väcka förundran inför alla. De som ska gå in till himlen. Helt står som frågetecken inför hans ord. De som ska gå förlorade. Lika stora frågetecken. Så är det när Jesus talar. Det går så långt över våra mänskliga tankar att vi tycker ibland att det, men kan det vara så där? Men Jesu ord är ju naturligtvis Guds ord. Och Guds ord är ju den andliga mat som vi ska leva av. Den maten ska vi äta som den är. Den behöver inte egentligen kryddas för att vi ska få ner den, och den ska inte heller spädas ut, utan vi får äta den som den är. Först slår Jesus fast här i texten att han en dag ska komma tillbaka med sina änglar för att hålla dom. Och vem ska han då döma? Jo, det står alla folk. Han kommer inte bara för att döma dem som på något sätt har haft med honom att göra, som vi tycker mera direkt här på jorden, utan alla människor som någonsin har levt här på jorden ska bli dömda av honom. Både de som har trott på Kristus, muslimer, buddhister, ateister, alla ska få sin fullständigt rättvisa dom den dagen. På Jesu tid var det en vanlig föreställning att det på domens dag skulle bli en uppdelning i tre klasser. Den lilla gruppen av de fullständigt rättfärdiga, sen den lite större gruppen av de fullständigt ondskefulla, och sen den tredje största gruppen av dem som varken är riktigt det ena eller det andra. Och kanske det här tankesättet kommer ganska nära hur många av dagens människor också tänker. Att då måste ju de flesta ändå vara i någon slags sån här mittemellan stadium. Inte är de riktigt för och inte är de riktigt mot. Men i vilket fall som helst så ser vi att Jesus bryter helt med den här tredelningen. Det kommer bara att finnas två grupper. Fåren som hör honom till på hans högra sida och getterna som inte hör honom till på hans vänstra sida. Och i vår text så riktar sig Jesus nu först till fåren på hans högra sida. Och till dem säger han: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Det är ju helt märkliga ord det här. Från världens begynnelse har liksom det här rike stått bara och vänta på att de ska komma och ta det i bruk. Jesus säger inte ett enda ord till dem här i den här texten om deras synder. Och det är ju naturligt, eftersom deras synder är borta. De är förlåtna. Och det här är ju ett underbart evangelium för oss. Att se att det faktiskt fungerar på det här sättet. Att inga gamla förlåtna synder dras upp. Utan de är faktiskt kastade i glömskans hav och helt försvunna. De kommer inte upp sen i efterhand mer. Helt underbart. Men sen motiverar Jesus sitt beslut på ett för oss märkligt sätt. Han säger att han var hungrig och de gav honom att äta. Han var törstig och de gav honom att dricka. Han var främling och de tog emot honom. Han var naken och de klädde honom. Sjuk och de besökte. Och han var i fängelse och de kom till honom. Och dessa frälsta människor är som stora frågetecken. När såg vi dig hungrig eller törstig och så vidare? Jag förstår inte vad han talar om. Men Jesus svarade: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Nu ska vi observera att de här goda gärningarna som de här hade gjort inte var några goda gärningar i avsikt att förtjäna någonting. Utan det var ett utflöde av kärlek från dessa kristna. Och just därför blir de ju så förvånade över att Jesus säger att han räknar det som om de skulle ha varit gjorda mot honom själv. Exegeten och bibelutläggaren Hugo Odeberg säger i sin förklaring till den här texten att den här texten inte bör användas som en uppmaning till goda gärningar. För hela idén med dessa goda gärningar var ju just att de var oreflekterade. Gjorda utan beräkning, utan att försöka vinna någonting med dem. De var helt enkelt ett utflöde av Kristi kärlek i dessa människor. Kanske vi ändå tycker att det känns lite märkligt att förekomsten av kärlekens gärningar ses som en förutsättning för att få komma till himlen. Som lutheraner är vi så vana att akta oss för det här med att goda gärningar ska få någon plats. Men Jesus lär faktiskt på flera andra ställen i evangelierna att det är precis som det, så här som det är. I Bergspredikan läser vi: Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte ska vara en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. De här orden av Jesus kan kännas överraskande för oss, men borde ju inte göra det. Vi är ju som grenar i vinträdet Kristus. Genom dopet och tron har vi blivit inympade och hållits kvar i vinstocken Kristus. Den livgivande saven, det vill säga Guds helige ande, tränger in från vinstocken och ut i grenarna till oss. Och när så sker så bär vi frukt. Här står inte någonting om mängden, men kvaliteten. Detta att vi måste bära frukt. Det är inte möjligt att saven tränger ut i en gren utan att den skulle bära frukt. Och vilken är andens främsta frukt? Ja, det är just kärleken. Sedan har vi den andra gruppen som kallas för jättarna. Konungen Kristus ska vända sig till dem och säga följande ord: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Här ser vi i förbifarten att helvete är inte en plats som är beredd och skapad för människorna. Det är en katastrof att en människa ska hamna dit. De är beredda för dem som en förvaringsplats för de onda änglarna. Och så motiverar Jesus sitt beslut på ett sätt som överraskar både dem som hör honom på den yttersta domen, liksom tror jag också oss idag i den här salen. Man skulle ju vänta sig, tycker jag, att han skulle tala om deras onda, oförlåtna gärningar. Och det borde inte vara något problem att tala om dem, för sådana finns ju alltid. Och hos oss kristna finns det onda gärningar som är förlåtna. Och hos de som går förlorade finns det onda gärningar som är oförlåtna. Varför talar han inte om dem? Men det gör han inte här i den här texten. Utan istället säger han att han var hungrig och de gav honom inte att äta. Han var törstig och de gav honom inte att dricka. Och så vidare, hela raden av exempel. Och dessa jättar, dessa förtappade, är precis som den andra gruppen som stora frågetecken. Herre, när såg vi dig hungrig och tjänade inte? Hur kan du säga på det där viset? Och Jesus ger dem ett klart och entydigt svar. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Det är ju inte så märkligt att Jesus inte talar om synderna när det gäller de som är på väg till himlen. De är förlåtna. Men det är desto märkligare, som vi redan konstaterar, att han inte talar om synderna med de som går förlorade. För mig visar det här att Jesus är mera intresserad av den goda frukten än av synderna. Eller för att uttrycka saken på ett annat sätt. Han kanske sörjer mer över den uteblivna goda frukten än över förekomsten av synder i människornas liv. Om det är så, kanske vi också kan dra vissa slutsatser för egen del av det här. Att vi kanske inte bara ska fundera på våra synder. Jag säger inte att vi ska glömma bort dem heller. Utan att vi ska se mera på Jesus. Vi ska se på Jesus, trons hövding och fullkomnare. För det är genom gemenskapen med honom som den goda frukten kan växa i våra liv. Och det är det som är det viktiga, enligt Jesus. En gammal, väl beprövad regel i själavården är att vi inte vinner seger över synden i våra liv genom att fokusera på synden. Och liksom anstränga oss att jag får inte synda. Utan genom att se på Kristus. Jag minns att jag hörde prosten Uno Gräsbäck i tiden berätta att han som barn brukar cykla omkring på Ekenäs torg. Och mitt på torget så fanns det en lyktstolpe. Och den var Uno väldigt rädd att kollidera med. Så när han cyklar så tittade han hela tiden på den där farliga lyktstolpen och sa för sig själv, det är den där jag inte ska kollidera med, det är den där jag ska akta mig för. Men genom att han såg på den hela tiden så var det precis den som han sen kolliderade med. Han var så upptagen av att se på det som han inte skulle få göra. Så kan det ju vara med oss också. Att om vi funderar så väldigt mycket att liksom det är den där människan som jag inte ska vara avundsjuk på, det är det här som jag inte ska ha begärelse till, det är den där som jag inte ska, och så vidare, så slutar det med att det är just precis där som vi faller. Nej, kära vänner, låt oss frimodigt se på Kristus och söka oss närmare honom. Guds härlighet strålar fram i Kristi ansikte. Du kan tänka på honom där han hänger på korset. Du kan fundera över att det här gjorde han för din skull. Det är bara han som kan ge oss frimodighet också inför domens dag. Låt oss be. Ja, kära himmelske far. Vi har svårt att ta till oss allt ditt ord, Herre. Herre, hjälp oss att vi skulle se, Herre, det som du vill med oss, Herre. Herre, du vill dra oss närmare dig, Herre. Du vill att vi ska få bära god frukt för dig, Herre. Att din heliga ande ska få verka genom oss så att vi... utan att märka det själv, älskar dig i våra medmänniskor. Barma dig över oss, Herre. Hjälp oss. Amen.